Vänner, för ett par veckor sedan så började jag tala om ett mycket svårt ämne. Och jag känner att jag måste avsluta det ämnet innan jag kan släppa taget om det. Och jag ska försöka så gott det går att göra detta nu. Det handlar ju egentligen om Jesus. Precis som vi sa nu, vi bad som Guds offerlam. Det handlar ju om det gamla förbundet och det nya förbundet. Och det är ett jättestort ämne, och detta med Israel. Och jag ska bara göra ett förtydligande så här i början. Om någon trodde att jag tycker illa om Israel, så är det absolut inte så. För Israel är Guds utvalda folk och kommer att förbli så. Han har bestämt att det ska vara så. Det är ju de som kommer Guds ord till oss, va? Men jag vill också förtydliga att Israel idag, det är inte, när vi tänker på det jordiska Israel. Det himmelska Israel är en annan sak. Men det jordiska Israel, det är ett land som är lika sekulariserat som Sverige. Och det jag känner så här, det är också att fienden, om det är någonstans, vi talade om det igår, vi hade en fantastisk bönedag igår i Mantorp. Vi var väl ett 40-tal samlade från olika församlingar, det var helt underbart. Men jag vill säga det att precis som antikrist ända ifrån begynnelsen har försökt att ligga före i att komma med det som Herren ska komma med. Det Guds ord säger. Han har hela tiden försökt att inta den platsen som Kristus ska ha. Och bland annat så försöker han ju, det läser vi ju i Bibeln, att han försöker att upprätta ett fredsrike. Och det finns ju bara en anledning till det. Och det är ju för att det står i Guds ord att Herren ska komma och upprätta sitt fridsrike. Och därför så försöker han ju komma med fred i världen. Och jag talade lite över det igår. Jag beskrev lite när vi skulle be för Sverige, vilken påverkan vi som land har utifrån världen, alltså globalt sett och allt som sker. Det är ju svårt att förstå, men vi ska ju vara medvetna om att det är ingen slump allt som sker, utan att det finns en klar strategi bakom. Det finns en mörkrets strategi bakom. Och det var det jag förklarade lite igår. Ja, vem styr media och de nyheter vi får ta emot? Vem sprider propaganda och falska nyheter till nationerna? Vem förorsakar ekonomiska kriser och kollapser i finansvärlden? Vem styr valutan? Vem styr de multinationella företagen? Vem satte igång de stora flyktingströmmarna till exempel, som vi ser här plötsligt bara kommer? Och hur uppstår den här typen av terrorism vi ser idag, som sprider sig i västvärlden? Och vem har beslutat om en världsyogadag? Gick jag in på också lite grann. Hela världen har ju en världsyogadag tillsammans. Och vem ser till att yoga införs i sjukvården som en alternativ behandlingsmetod? Vem ser till att yoga kommer in i förskolor, i skolor, i friskvård? Och, ja. Det finns ju hur mycket som helst. Men det var liksom lite det. Det finns en klar strategi bakom ifrån mörkret, va? Och det vore väl bra konstigt om inte den här strategin försökte att göra intrång i Israel. Och det ser vi ju bland det judiska folket. Och ända från början så fanns det en gren som drog, inte bara en utan flera. Men vi läser ju om det i Bibeln också. Alltså vi ser ju från Babylon. Det var ju där allting började. Där har du ju ursprunget. Därifrån växte ju allting ut. Och om vi tror att Babylon inte existerar längre, då tror vi fel. För Babylon, det står ju Uppenbarelseboken om det, mycket tydligt och klart. Om jordens kungar som liksom livnar sig. Alltså vi läser om hur de köpte och hur de sålde och hur de liksom gjorde, var förmögna. Och det är ju det vi ser idag också med den globaliseringen som sker, att något håller ju på att byggas upp, va? Och det är Uppenbarelseboken kommer ju, den tar ju form mer och mer, vi ser ju det. Och det vore ju konstigt om inte Israel skulle vara inblandat i det. Och det var det jag försökte förklara förra gången om än dåligt. Att det finns ju mycket i Israel och bland judar. Och det vi kanske tror är väldigt heligt och fint i Israel, det kanske har ett helt annat ursprung. Och jag var inne på lite olika områden. Jag var inne bland annat på kabbalism och såna här saker då, lite grann som jag rörde vid då. Och sen nämnde jag om att det finns messianska rörelser idag som absolut inte har någonting med Jesus att göra. Och det finns i Sverige också. Det finns, vi har läst en hel del om messianska föreningen där man då, ja, man bortförklarar, det finns ingen treenighet. Jesus är inte Guds son. Och så vidare. Eller att man måste, om man går in på det, så måste man ändå leva upp till Mose lag på vissa områden då, va? Så man ska ha både lagen, en del till och med förespråkar omskärelse och Jesus. Alltså det finns väldigt mycket sånt här, va? Så allt är ju inte guld som glimmar. Det är inte så. Och vi måste ju vara medvetna om det också. Och idag finns det också en förkärlek för de här rörelserna, och jag vet inte varför de växer, men det är väl så, va? Det kommer perioder i olika tider. Men, och det var lite det som jag nämnde då. Men det finns också messiastroende, alltså Jesustroende judar som har blivit frälsta, som absolut har lämnat det gamla förbundet och gått in i det nya. Så nu vill jag bara tydliggöra det. Och jag har ingenting emot Israel. Jag skulle inte, varför skulle jag ha det? Jesus kommer därifrån. Han var ju född av en judinna, judisk härkomst, till sin mänskliga gestalt. Jag har i alla fall gjort det. Men det är klart att jag kommer kanske röra lite vid det nu ändå. Det blir ju så när man går in på det här ämnet. Och vi försökte ju titta lite på vad ordet säger. Nu fick jag en fantastiskt bra bok i min hand här. Så egentligen skulle jag kunna läsa direkt ur den. För den är väldigt enkel och beskriver precis så bra. Jag tror att vi skulle behöva beställa hem den. För den är kort och den är enkel. Mycket bra bok. Det är Sanna Israel, och det är en förkunnare som heter Henry Holmberg som har skrivit den. Och jag vet inte om den finns att beställa, så kanske vi kan göra det. Den var väldigt bra, måste jag säga. Jag skulle aldrig kunna förklara det så enkelt och bra. Och där. Men jag vill i alla fall läsa en del bibelställen och så, va? Som vi kan titta på då. För det finns ju också det här idag att det finns två förbund man lever i. Det judiska folket lever i två förbund. Vi lever i två förbund. Judarna är ett och vi hedningar ett. Och då undrar jag, kan det verkligen vara sant? Och så börjar jag titta på det, men då säger ju Bibeln något helt annat. Att det gamla är förbi. Så den rörelsen idag, det är också en av de här rörelserna som förespråkar det. Att man ska leva kvar, att judarna lever kvar i det. De blir frälsta ändå. Men det står ju på många ställen i Bibeln att det finns bara en väg, och det är Jesus Kristus. Men jag ska inte, det är ett svårt ämne och jag är inte redo för att gå in på det så. Men jag vill bara läsa lite så. Jag sa en gång för ett tag sedan när jag predikade att Augustinus sa något bra. Annars kanske inte han sa så mycket bra. Men Augustinus sa det här bra i alla fall. Att i gamla testamentet ligger nya förvarat. I nya blir det gamla uppenbarat. Allt pekar framåt på Jesus. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Alltså han gjorde de här två hedningarna och judarna till ett. I Kristus är vi alla ett. Vi är varken jud eller grek, säger Bibeln. I Kristus är vi arvingar enligt löftet, även vi. Och Jesus är Abrahams säd och arvtagaren. I Kristus är vi inympade i det sanna vinträdet. Och det står också att lagen var en skugga av det som skulle komma. Den fullkomliga uppfyllelsen kom i Kristus Jesus. För han är verkligheten själv. Och utanför honom så har vi heller inga löften i ordet. Alla löften vi har ju fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Så det är ju där vi har det. Och Jesus är uppfyllelsen av löftena, står det. Så ska vi se här. Jag har lite anteckningar här. Jag ska se om jag kan hålla reda på dem nu. Jag läste förra gången om vi har två förbund. Men vi kan repetera och läsa ifrån Efesierbrevet. För det förklarar ju väldigt bra. Det är inte jag kan göra. Det är bättre att skrift får förklara skrift. Eller hur? Efesierbrevet 2 och 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar, talar nu Paulus till Efesierna om. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades omskurna av dem som kallar sig omskurna. Alltså de var hedningar och kallades omskurna av judarna då. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Där har vi ju alltihop egentligen. Vi är ju förenade i detta. Och nu får jag lite svårt här för nu vet jag inte. Jag har väldigt mycket bibelställen men jag kan inte läsa alla. Men om vi nu tittar på ett nytt förbund, om vi börjar titta på det då. Nu är det ju de två förbunden, nu är det ett. Det gamla förbundet, det var ju egentligen det gamla testamentet som de skulle få. Och det nya förbundet, det är det nya testamentet. Och när man upprättar ett nytt testament, det vet vi ju alla. Då gäller ju inte det gamla längre. Utan då är det ju avslutat. Utan då är det ett nytt testament som gäller. Och Hebreerbrevet förklarar ju mycket bra om detta. Hela Hebreerbrevet är ju jätteintressant om man är intresserad av det här ämnet. Och Toralf Gilbert skriver i inledningen till Hebreerbrevet att Det här är ju till judekristna. Det verkar som om läsarna var i färd med att gå tillbaka från kristendomen till judendomen, från Kristus till Mose, från evangelium till lag, från det nya förbundet till det gamla. Fast de hade blivit lösta och frälsta så ville de, eller de var på väg tillbaka, skriver han. Och om vi nu tittar på Hebreerbrevet, nu ska vi se det 8:e kapitlet. Hebreerbrevet 8, 1 och 13 där, 1 till 13. Så säger han där, författaren, om det nu är Paulus, detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet som Herren själv har rest upp och ingen människa. Alltså, det är en ny helgedom. Det är det här som är det sanna. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. Och så står det här: det tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Då sa Gud sa till Mose: se till att du gör allt efter din förebild som du fick se på berget. Det här är egentligen en skuggbild utav den verkliga. En förebild utav det som skulle komma. Och då står det att nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är startfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra. Bara det. Det säger ju klart och tydligt. Men Gud förebrår dem när han säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och då står det att ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Alltså det handlar ju inte heller bara om det judiska folket då. Ingen sin broder och säga: lär känna Herren, till alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska aldrig mer komma ihåg. Och när han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Och om vi tittar i Hebreerbrevet 9:15 så står det så här: därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Så Kristus är medlare för ett nytt förbund. Och så står det i 10:1, lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som träder fram, står det där. Och så står det att vi kan frimodigt gå in i kraft av Jesu blod, in i det allra heligaste, står det. Så det är ganska klart att det är ett nytt förbund. Det gäller. Och Jesus talas om i Guds ord som stötestenen. Och därför så är det ofta stridigheter kring Jesus och kring namnet och kring hans offer. Allt det han har åstadkommit och gjort för oss. Varför är det stridigheter kring detta? Jo, det finns bara en orsak. Och det är ju för att djävulen vill plocka bort detta. Det är ju det handlar om. Precis som jag i inledningen sa här. Varför är det, ser det ut som det gör? Jo, därför att fienden försöker ju att förekomma allting med sitt rike. För att han ska kunna bedra så många som möjligt. Och därför så är Jesus verkligen stötestenen. I Romarbrevet står det mycket bra också. Det är också ett sånt kapitel, om man är intresserad av detta. Så kan man läsa väldigt mycket. Romarbrevet, Galaterbrevet och Hebreerbrevet. Det handlar ju det här jättemycket. Och då vet jag inte om jag ska läsa här ändå. Det sanna Israel heter ju den här boken. För jag tror inte att jag kan beskriva det här så som Henry Holmberg har gjort. Ska vi se här. Då kommer vi ju till det att Abrahams barn, vilka är de egentligen? Jo, han säger att Abrahams barn inte bara till att vara judar utan även hedningar. Han slår fast att de som tror i egentlig mening är de verkliga efterkommande till Abraham. För det står att därför ska ni veta att de som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och i Romarbrevet står det, därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd, och löftet står fast för allans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Abraham lämnade Ur i Kaldén, heter det va? Kaldeiska Ur. Och det var ju egentligen innan det judiska folket existerade. Han gick ju ut på Guds ord, lämnade han sin familj och sitt land och gick i tro. Och det var innan Israel existerade. Innan det fanns ett judiskt folk, så gammalt är det här löftet till Abraham, att den som tror, om den som har Abrahams tro, han blir också rättfärdig förklarad. Nu ska vi se då. Kan judarna bli frälsta utan Jesus? Hur ska jag våga mig på det ämnet? Jag kan bara säga det som står i Bibeln. Kan judarna bli frälsta utan Jesus? Det tror vi inte, va? Men det är många som säger det idag. Att judarna har Gud har en särskild frälsningsplan för det judiska folket. Det är många som säger det. Ja. Det är ju judarna. Och det är ju det judiska folket. Men då kan man tänka att de som är kvar där. När Jesus stiger ner på Oljeberget. Och då ska de helt plötsligt se, står det ju, vem det var som de hade korsfäst. Då ska de ju känna igen honom. Men då ska ju 2/3 utav Israel vara utplånat. Så fruktansvärt ska det vara. Och man ska gå in i Jerusalem och hälften av befolkningen i Jerusalem ska ha förts bort, och de ska ha våldtagit kvinnorna, de ska ha dödat dem. Så står det i Bibeln. Så det är en liten rest utav det judiska folket. Det är en liten rest. Och då undrar man, förstår du, men så ska hela Israel bli frälst. Ja, Det är ju ett märkligt uttryck. Men vi läser ju att det är så det kommer att vara. Och vi kan ju inte säga att de som lever där idag, de är ju lika lite som vi. Och då säger Henry Holmberg här i den här boken också att vi kallas ett kristet land. Men hur många är kristna egentligen i den bemärkelsen? Vi har haft en kristen religion i Sverige, om man säger så. Men alla är ju inte kristna för det. Och likadant är det ju i Israel. Man säger kanske att de är judar. Man tänker på judendomen. Men det är många som inte tror på Gud i Israel. Och idag lever de ju lika sekulärt som vi gör, med droger och missbruk. Och han skriver det också i den här boken. Att när man kommer dit så tror man ju inte att det är ett heligt land. Man kommer till i den avsikten, va? Men då skriver Henry Holmberg så här. Och nu läser jag vad han skriver då. Juden Petrus, för de var ju det, apostlarna, de första kristna var ju judar som blev frälsta. Juden Petrus predikade för judar och slog fast, i ingen annan finnes frälsning. Apostlärningarna 4:12. Och så skriver han, jag är övertygad om att Jesus är enda vägen till Gud för varje människa, jude som hedning. Jesu ord, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ja, då måste man ju säga att då behöver ju judarna Jesus idag också. Och då är det så tokigt att det finns också folk som hävdar att man behöver inte missionera i judarna. Eller man ska inte missionera. Man ska inte predika evangelium för dem. För de behöver inte det. Och det är ju väldigt uppåt väggarna. Så varför skulle man utesluta dem ifrån detta underbara, glada nyheter? Och det är ju just det som vi sa. De är den rest i denna tid som Gud har utvalt av nåd. Det står om i Romarbrevet. Alltså, de behöver ju också allt vårt stöd och förbön, naturligtvis. Och de behöver också få höra evangeliet om Jesus. Men vi vet att det var för vår skull som de blev förblindade. För att hedningarna skulle komma in i fullt antal. Så det är ju Guds nåd emot oss samtidigt. Och sen finns det också en föreställning om att judarna är olivträdet. Alltså att de är rötterna, att de är roten. Men det står faktiskt inte så. Utan det står att vi är inympade i det äkta olivträdets feta rot. Men de är också grenar i trädet. För det står att grenarna kan brytas bort. Men det är lättare att inympa det judiska folket kanske än oss, va? Men det finns såna här saker som inte riktigt stämmer med ordet. Hedningarna har inympats som grenar i Guds rike. Judar kan återinympas i trädet. I ett parallellsammanhang säger Jesus att han är vinstocken, vi är grenarna. Ja. Hela Israel blir frälst, och det står i Romarbrevet 11, 25-27. Ska vi citera inte, men vi kan läsa det då. Hela Israel, en utvald rest ur Israel, ska frälsas. Romarbrevet 11, 25-27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. För stockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder, står det. Ja. I fråga om evangelium är de fiende för er skull, men i fråga om utkorsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Står det där. Och liksom ingen då Israel var trälare i Egypten. Det var de ju under en tid. Den första påsknatten kunde frälsa sitt hus genom att åberopa att man var hebré. Lika lite kan någon det senare. Sen. Det är ganska tydligt. När mordängeln skulle gå runt. Det räckte ju inte med att de sa att de var hebreer. Att mordängeln inte fick röra vid dem. Utan det var endast påskalammets blod som kunde frälsa. Och vad gäller idag? Idag gäller det inte längre påskalammet, för vi offrar inte djur längre. Man gör inte det. Nu är det inte påskalammets blod som kan frälsa. Utan nu är det Jesus. Det är Jesu försoningsblod. Och vi ska ju fira nattvard, brödsbrytelse här sen. Och det är ju det. Det nya förbundet i blodet, säger Jesus. Detta är mitt blod. Det nya förbundets blod. Det är därför vi dricker det. Alltså det här med nattvard, det är ju någonting mycket mer egentligen än vad vi anar. Det är ju förbundets blod, alltså som vi påminner varandra om varje gång vi tar bägaren. Att han ska komma med frälsning. Ja. Nu ska vi se här. Om vi kan gå vidare. I Romarbrevet 10, gå tillbaka lite då. I Romarbrevet 10 och 4 så står det så här. Och det är också ett sånt där ord som är svårt. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Lagen är slut. Men den tog inte bara slut, utan Jesus fullbordade den. Han fullkomnade allt. Och det var det jag såg en dag, var det förra veckan helt plötsligt. Att han fullbordade varje prick, minsta detalj i lagen. Det kunde ju ingen människa göra. Vi kan inte leva upp till det. Det finns ingen som kan det. Vi klarar inte det. Men Jesus kunde det. Jag tror jag skrev upp någonstans, och då hittade jag inte, kanske hittade det sen. Jo, lagen, den bestod av 613 bud. Det var 248 stadgar och 365 förbud. Det kunde vi ju inte, klarade vi ju inte av att hålla. Det är ganska mycket det. Det är många, undrar hur många vi skulle klara att hålla. Men Kristus Jesus, vår Herre, han kunde det till minsta prick. Så han fullbordade allt för vår skull. Och sen var det klart. Fullbordat. Fullkomnat. Och då så står det ju så här i i Lukas 16:16. Det är Jesus som talar då, och han säger så här, ja, i 16:16 i Lukas. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Och om vi läser i Johannes evangelium, lite titta där, det femte kapitlet. Johannes 5:36. Så står det, när han talar om sitt förhållande till fadern. Och då säger han: själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt, säger han till judarna. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, säger Jesus. Men det såg de inte. De ville inte tro att Jesus var den Messias som skulle komma. De kunde inte se det. Och då säger han också i vers 46. Om ni trodde Moses skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit. Och apostlagärningarna, kan vi läsa ett ord där också då. I apostlagärningarna 13. Och 38 tror jag skrivit där. 13 och 38. Därför ska ni veta, ja, det är Paulus och hans följeslagare som var i Antiochia i Pisidien. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias ifrån genom Mose lag, säger han. Ja. Han talade till judarna i alla fall. Jesus. I ska vi se om vi kan hitta Galaterbrevet också. Jag börjar med. Galaterbrevet, det tredje kapitlet och vers 23, så står det där: innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro, står det ju. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, alltså jude eller hedning, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Därför att det var ju säden som ordet talade om. Abrahams säd, det var ju Jesus. Och är vi i Jesus? Nu är ju inte vi sa ju det, nu lever inte längre vi, utan nu är han i oss och vi i honom. Då är vi ju i säden, i Abrahams säd. Och där är vi ju nu. Och då har vi ju, vi är rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. Så därför behöver vi ju inte gå tillbaka till lagen på något sätt. Och om vi går tillbaka till lagen, ja, då måste vi ju ta bort en massa som Jesus har gjort, eller måste vi lägga till. Och på något sätt så ser jag det så här väldigt allvarligt, att om vi går tillbaka till lagen, då bortförklarar vi ju detta underbara som Jesus har gjort. Vi bortförklarar blodet. Vi bortförklarar det som Jesus har åstadkommit genom sin offerdöd på korset. För han har ju en gång för alla brutit ner skiljelinjen. Och det är fullbordat, står det. Mm. Ja, det står mycket här. Men vi kan ju inte ta allt naturligtvis. Det går inte. Men i så fall då. Vad har vi för föreskrifter nu då utav de första apostlarna, som ju var judekristna? Den första församlingen var ju en judekristen församling. Man hade ju det judiska kvar, men det försvann ju vart efter, sa jag ju förra gången jag hade läst om där. Församlingen i Jerusalem, efter var det 130 år någonting, så fanns ju inte den längre. Och senare tillkom det någon församling igen, men då var det ju startat av hedna kristna, eller ja, hedningar, som uppstod igen. Men den judiska församlingen, den fanns inte kvar. Den utplånades. Och Jerusalem förstördes ju, det vet vi ju. Men då så står det i apostlar, då kom man ju fram till någonting på apostlagärningarnas tid, och man förhandlade ju om detta då, hur skulle man nu leva? För det var ju vissa utav de judekristna som tyckte att de måste låta omskära sig, de måste följa lagarna, annars är de inte frälsta. Så det blev ju en stridighet och det blev diskussionsämne om detta. Och apostlagärningarna då, i det 15 kapitlet, där är ju föreskrifterna då för hur det skulle vara. Apostlagärningarna 15 och 29. Du kan läsa 28 också. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni nu undviker allt sådant, allt väl. Ja, det var ju de föreskrifterna de fick. Och det tror inte vi har läst det från Kolosserbrevet här. Vi ser om vi hittar det. I Kolosserbrevet, det andra kapitlet, så står det om att i Kristus är friheten. Och då står det där: låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Och då känner man sig, det finns en frihet i Kristus. Det gör det. Det finns en frihet. Låt därför ingen döma er. Men samtidigt så säger Paulus här: allt detta är ju ändå bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Så alltså vi låter inte fråndöma segerkransen, säger han. Men det finns, jag tror att Herren var väldigt mån om sitt folk, att vi skulle gå in i honom bara, liksom, bara vara i Jesus. Alltså det var ett beskydd för oss. Ni behöver inte tänka på sånt här, utan väx i mig, var i mig, och jag ska fylla er med min ande. Jag ska ge er kraft. Alltså det här var bara en skugga ändå av det som skulle komma. De hade friheten, men det var helt onödigt att gå in i detta. För det står också att Kristus är allt och i alla som har tagit emot honom. Mm. Det är underbart att veta att det är så. Ja. Ja. Alltså det finns en frihet. Och det, lagiskhet är ju inte bara att vi går tillbaka till Mose lag. Vi har ju, Gullbrit brukar vittna om hur lagisk hon var i början när hon var nyfrälst. Man kan vara lagisk på många olika sätt. Jag måste, jag ska. Man kan ju vara lagisk i att läsa Bibeln. Man kan vara lagisk i att jag måste be en viss tid varje dag. Man kan vara lagisk i allt. Men Herren vill att vi ska vara ledda av hans ande. För han har gjort oss fria. För det står, den son är ju fri, verkligen fri. Så, och vi ska heller inte lägga på varandra en massa påbud. Utan vi är fria i Kristus. Men det vi ska göra, det är att följa ordet. Det är ju det vi ska göra. Och lyda Guds ord. Det ska vi göra. Men att det finns en frihet i Jesus som jag tror att Guds folk saknar idag. På många områden. Och det finns ju egentligen väldigt underbara bibelställen på att Jesus också är det nya förbundet. Så är vi i Kristus, så lever vi ju i det nya förbundet. Och det är ju en härlig tanke. Då kan vi bara vara trygga i honom och lita på honom. För det står ju att med våra egna gärningar kan vi ju inte åstadkomma någonting. Och jag tänker också när det gäller vårt liv i Jesus. Tänk om vi kunde bli så... Och vi kan bara förtrösta på Jesus så mycket och säga: här är jag nu, Herre. När vi vaknar på morgonen, jag lägger mitt liv i dina händer. Led mig nu. Det blir som du vill. Jag vill helt vara i din vilja. Att vi bara liksom, vi bekymrar oss och vi oroar oss för så förskräckligt mycket. Och vi lägger så mycket skuldbördor på oss själva, tror jag. I första hand. Jag tror inte vi lägger så mycket på varandra. Men vi lägger skuldbördor på oss själva. Vi är inte tillräckliga. Men om Kristus är allt i alla. Och han är hela uppfyllelsen av allt det Gud hade berett för sitt folk i det nya förbundet. Det står, Colin predikade för ett tag sedan, om att redan före världens skapelse så var han utsedd till Guds offerlamm, Jesus. Gud hade ju en fullkomlig frälsningsplan från begynnelsen. Och den skulle innefatta alla, både judar och greker. Alltså den innefattar oss också. Det var för alla en frihet i Kristus. Det står ju att det nya förbundet är bättre än det gamla. Och då måste vi ju tro på det. Så varför, vad har vi i det gamla att hämta? Ingenting. För om det är borta. Och allt som fanns i det gamla pekar ju framåt på det nya. Det sa du sist. Alltså allt pekade framåt. Det var en bild, det var skuggbilder av det som skulle komma. Och nu har vi verkligheten själv. Jesus har fullbordat lagen i sig själv. Varje bud i lagen. Och då kan vi bara veta att om han var Guds offerlam, så var skulden lagd på honom. All vår synd och skuld var lagd på honom för att vi skulle få frid. Ska vi läsa Jesaja 42? Jesaja 42. Jesaja 42 och ska vi se vilken vers var det där. Det var den sjätte versen. Det här är ju om, det handlar ju om Herrens tjänare. Det handlar om Messias, det handlar om Jesus. Jesaja 42:6. Jag, Herren, säger Gud, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen de som sitter i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Det är väl underbart. Bara i det är vi ju fria. Det är i Jesus. Han är vårt förbund. Och han har fört oss ut. Han har blivit ett ljus. Han ska göra folk, för folket till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen någon som sitter i mörker. Redan i Jesaja står det. Ja, det står ännu tidigare. Står det. Vi är i Kristus. För att göra din vilja har jag kommit. Sen i bokrullen står det skrivet om mig. Han gjorde sin faders vilja till minsta prick. Till välsignelse och frihet för oss. Det är ju det glada budskapet. Att han kom och blev Guds offerlam och uppstod. För att vi skulle kunna uppstå med honom. Ska vi läsa psalm 89 också. Psalm 89 och vers 28. Herrens löfte till David om ett evigt rike. Och Jesus var av Davids ett, Messias. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Psalm 89 och 28. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. Det är ett Gud har själv ingått förbund och sagt detta. Det är ett evigt förbund som ska stå fast till evig tid. Ja. Och då känner jag bara så här. Det är ju underbart alltså att läsa om det här. För det blir ju så pass mycket större än det vi ser innanför gluggarna så här. När vi ser att redan ifrån världens skapelse så fanns denna plan. Och det är här, det är därför vi är samlade här idag. Det är därför vi är i Kristus idag. Att det finns något så mycket större. Löften, det nya förbundet. Och då tänker jag så här, vi har verkligen allt i Jesus. Allt har vi i Jesus. Och därför tycker jag så mycket om att sjunga den här värdigt är Guds lamm. Lammet på sin tron. Och han, Guds offerlamm, han sitter nu på faderns högra sida just nu och ber för oss. Och vakar över oss. Vi är inte utlämnade. Vi är inte ensamma. Han har ju till och med ordnat det så att han har låtit sin ande ta sin boning i oss. Vi är hans. Vi har fått sigillet. Sigillet. Så att vi en dag ska kunna komma hem till honom. Vi är märkta med Guds märke. Ja. Kristus är lagens slut. Så varför ska vi slita så mycket när vi redan har fått allt i Jesus? Varför håller vi på så mycket och brottas med allt? Varför går vi inte direkt till honom och säger, vi har ju allt i dig Jesus, kom nu, hjälp mig. Alltså vi har krånglat till det något så oerhört när vi i själva verket har fått precis allting i honom. Vi har gjort det så krångligt. Vi kan bara gå till honom. Egentligen. Han är trofast. Han sviker inte. Men vi har svårt liksom att. Det största problemet. Det är ju att vi tror att vi måste själva. Och att det är oss det är fel på. Att det är så mycket som står i vägen. Men det är inte så. Utan vi har allt i Jesus. Det sanna Israel. Jag skulle ha inte läst, det är många bibelställen vi skulle kunna ha läst. Men det sanna Israel är inte det jordiska Israel. Det sanna Israel, det är ju det. Det är ju inte det Jerusalem som ligger där borta i Israel. Det står ju att vi har medborgarskap där i Israel. Ja, men vi har ju, det säger han också i den här boken, den är bra. Vi har ju inga pass till Israel. Vi kan ju inte när vi åker till Israel nu. Det är ju världens procedur. Det tar flera timmar innan vi får komma in med undersökningar och säkerhetskontroller. Vi har ju inget pass att åka dit. Nej, vi har ett himmelskt medborgarskap. I det Israel, det nya Jerusalem är vårt framtidshopp. Sen tror jag att det kommer att uppstå ett rike. Ett fridsrike som Herren kommer att upprätta. Och det är klart att det har med Jerusalem att göra. Det är ju dit Herren ska komma tillbaka. Men det eviga riket, det är hemma hos vår Herre. Och vilka som ska vara med i det fridsriket, det vet vi ju inte. Det är lite olika tolkningar på det. Ett rike av kungar och präster. Men det är inte det Jerusalem vi ska sukta efter. Det är ju det himmelska, det som ska komma ner som en brud ifrån himmelen. Smyckad som en brud. Det blir vackert alltså. Det är där vi ska vara med Herren. Det är vår framtidsstad. Och det är det Israel som vi är inympade i. Vi är inte inympade i det jordiska Israel, utan i det himmelska. Det är där vi har vårt medborgarskap. Och där är skiljemuren nedriven. Där är vi ett tillsammans. Både judar och greker. Ja. Alltså det är redan klart. Det är färdigt allting. Vi behöver inte bekymra oss. Och vi behöver inte ha ett pass att visa fram heller. För den helige andes sigill är satt på oss som hans folk. Mm. Amen. Ska jag avsluta det här. Det är ju jättestort. Det är hur mycket som helst. Alltså det skulle inte gå alltså på en timme. Utan det är ju ett långt bibelstudium egentligen. Men jag kan rekommendera Henry Holmbergs böcker som jag har fått låna. Det sanna Israel och det nya Jerusalem. De är väldigt enkla, pedagogiska. Mycket bra förklarade faktiskt. Får se om vi kan beställa hem några om det är några som vill ha. Ja. Det var lite det. Det blir lite tungt när man försöker att berätta så här. Men nu ska vi vara inför Herre. Det ska vi vara. Ja, det är det.
Jag känner det så starkt.
Det känns trögt att förklara. Men alltså det är ett stort ämne. Där är om, och jag vet inte. Det finns ju enormt mycket bra bibelställen. Har man frågor, läs Romarbrevet, läs Galaterbrevet och läs Hebreerbrevet. Om du undrar om något i det här stora ämnet, där får du svaren. De finns faktiskt i ordet. Vi behöver inte leta längre efter dem. De finns där. Och det är helt underbart att läsa. Så ingen tvekan om att det nya förbundet är det som gäller. Och att det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Något annat finns inte. Inte i mitt hjärta i alla fall. Nej. Och det räcker ju, eller hur? Det räcker med Jesus. Det räcker med Herren. Han är underbar, Herren. Alltså vilka rikedom och vilka skatter vi har i Guds ord. Enormt. Amen.